En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu har den kommit, trailern för Märta Louise och schamanens dokumentär. Håll i hatten, för nu tar schamanen över.
Prinsessan Madeleine ska göra något mycket speciellt på lördag. Och det är något vi aldrig trodde skulle ske.
Och prins Harry, han är tillbaka i Storbritannien. Hur ska det gå?
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring.
Maria, nu sitter vi här igen.
Ja.
Ett fullsmockat manus.
Ja, jag brukar tänka så här inför varje vecka. Vi kanske ska hålla det lite kortare.
Ja, nej,
folk kanske inte orkar eller har tid att lyssna så länge. Men nu, det har ju hänt så mycket. Och det hände så mycket hela tiden.
Och breaking news igår verkligen. Vi spelade in den 10 september, onsdag. Men igår, sent på eftermiddagen, så kom det en explosion i medierna. Främst i Belgien. Det måste vi prata om.
Okej, då kör vi. Vi ska säga att vi ska ju strax lyssna på den här trailern från Schamanen och Märta och Louise. Jag ville bara, det kallas cliffhanger. En puff i de här sammanhangen. Jag har liksom längtat efter att få prata om den här trailern. Ja. Men såklart, vi tar det i prioriterad ordning i den meningen att det här kom ju ganska så nyss. Vad var det som hände?
Mm. Prins Laurent av Belgien, han är bror till kung Filippe. Han har tvingats erkänna ett barn som är fött utanför äktenskapet. Och det är inte särskilt vanligt att man gör det, men vi har haft ett par exempel i modern tid. Men det här barnet är en pojke. Han heter Clément van den Kerkhove och han är 25 år gammal. Han är son till Iris van den Kerkhove och hon är mer känd som belgisk modell, sångerska och skådespelerska under namnet Wendy van Vanten.
Men det har ju snurrat mycket rykten i väldigt många år, nästan 25 års tid, och han är ju då 25, om att då prins Laurent och Iris har haft ett förhållande, men nyheten kom ändå som en chock, Jenny, för väldigt många belgare. Prinsen gjorde ett offentligt uttalande via nyhetsbyrån Belgian News Agency.
Mm. Han säger så här: med detta tillkännagivande bekräftar jag att jag är den biologiska fadern till Clément van den Kerkhove. Vi har talat öppet och ärligt om detta under de senaste åren. Detta tillkännagivande grundar sig på en känsla av förståelse och respekt för de inblandade. Det är resultatet av gemensamma överläggningar. Jag ber er vänligen att ta emot den här informationen med den diskretion som den här intima frågan kräver. Jag kommer inte göra några ytterligare uttalanden eller lämna några ytterligare förklaringar i denna fråga. Och belgiska kungahuset, de vill inte heller ge någon kommentar till det här, vare sig till nyhetsbyrån eller till de medier som sedan har kontaktat hovet.
Och Iris eller Wendy van Vanten har inte heller uttalat sig, det har hon inte heller gjort genom åren, trots då alla de här ryktena som har snurrat. Hon träffade prins Laurent i Paris på en modevisning på 90-talet och då år 2000 föddes Clément. Och många, liksom, var inte så gärna, såg kopplingen till prinsen eftersom prinsens hem heter Villa Clementine.
Mm.
Eller Clementine.
Mm.
Far och son ska dessutom vara väldigt lika varandra. Wendy van Vanten har även hintat om det här i sina sångtexter. Det som förmildrar hela historien lite grann är att Clément föddes innan prinsen träffade sin då fru prinsessan Claire. Men frågan är, varför har han inte erkänt den här sonen förrän nu när han är 25 år?
Det undrar jag också. Det är ju väldigt lång tid. Sen är det lite så att prins Laurent, han har i många år kallats för det svarta fåret i Belgiens kungafamilj. Han har gjort officiella utlandsresor, nästan som statsbesök, utan kungens och parlamentets godkännande. Det får man verkligen inte göra. Och på 2000-talet så drogs han in i en smutsig korruptionsskandal. Mm-hmm. Det sägs så att han ska ha fått pengar som tillhörde den belgiska flottan för att renovera sitt sommarhus. Men Laurent han friades för han då inte var personligen ansvarig för bedrägeriet. Men i flera månader så var han mer eller mindre utfryst på slottet. Men han har även attackerat kungafamiljen och anklagat dem för att motarbeta honom. Och prinsen har till exempel jämfört kungafamiljen med Stasi och anklagade föräldrarna för att medvetet ha saboterat hans karriär. Så det är ju allvarliga
anklagelser. Det verkar stökigt i belgiska kungahuset, för det här är väl inte heller, alltså, den första historien av den här karaktären i det kungahuset?
Nej, men på pricken, Maria, det har vi pratat om i podden också. Det är ju så här att Laurents halvsyster har också nu blivit erkänd då som dotter till den tidigare kungen Albert den andra. Hon är konstnär, hon heter Delphine Boel och hon var då dotter till en långvarig älskarinna till kung Albert. Nu ska hon tituleras prinsessa. För det har en domstol i Bryssel bestämt. Och det var en lång kamp för henne att få det här erkännandet. Och hon försökte i många, många år. Och till slut så tvingades då ex-kung nu då, Albert, till ett faderskapstest som visade att han är faktiskt hennes pappa.
Om en stund så ska vi ta och prata om det här vad Madeleine, prinsessa Madeleine, ska göra på lördag. Även om vi har liksom ganska bra koll på den uppgiften så är det nästan Jenny som man inte tror att det är sant att det ska ske. Men innan dess så måste vi ju prata om något som man nästan inte tror är sant heller. Trailern har kommit till Rebel Royals, en unlike love story. Vi pratar om Märtha Louise och Schamanens Netflix-dokumentär. Jag tror, ärligt talat Jenny, att det här kan nästan få det norska hovet på knäna efter allt annat som också pågår och hänt. Vi ska ta och lyssna på en bit ur trailern.
She fell in love with me first.
I saw him and I was like, I know you already.
I was a little apprehensive because I thought maybe I'm gonna end up with a man. As far as I'm concerned, doesn't matter if it's a male or a female or it could be another being from another planet. I'm half reptilian. The press doesn't like me.
We don't know what he wants, but we think he made his way through the princess to get into the royal family.
It's not easy being the first black man marrying into the European royal family, and I'm the first.
Because he's a shaman, they say that he is dangerous for the royal family and that I'm brainwashed.
He's maybe a scam artist.
Enligt Netflix så handlar serien om hur de förbereder sig för bröllopet, söker andlig vägledning och navigerar genom en mediestorm. Det norska kungahuset har aldrig stått svagare, men intresset för det här har ju aldrig varit större. Det är verkligen tudelat och den här dokumentären har redan skapat så mycket förhandssnack så man förstår ju att otroligt många kommer att titta på det här.
Mm.
Det är precis som Harry och Meghans dokumentär. Den hade ju en miljonpublik. Jag är övertygad om att det kommer den här också ha. Och det handlar ju om kopplingen till ett kungahus. Det är ju det som drar tittare.
Mm. Men ni som lyssnar ordentligt på det här ljudklippet från trailern. Jenny, nu måste jag höll på att säga sätta ner foten, men det blir inte det. Jag sätter ner min kopp. Så här kan det inte vara. Jag har noterat två saker ur den här trailern. Ja, det finns mycket, men två saker primärt. Nummer ett. Schamanen säger, Märtha Louise blev kär i mig först. Han säger också, jag skulle kunna leva med en man eller kvinna eller för den delen en alien från en annan planet. Alltså, ja visst, no problems. Han får ju själv välja vem han vill leva med.
Mm.
Men i det här sammanhanget, när de då gifte sig, ja man kan ändå säga nyligen, för det var ju förra sommaren, då borde han ju lägga till lite ad hoc. Men sen träffa, typ i stil med så här, det hade jag förväntat mig i alla fall av min partner. Men sen, jag träffade Märtha Louise, har inte funnits någon annan, det är min livskärlek, bla bla bla. Mm. Men det där, nummer ett, det får mig att dra slutsatsen att han är mest intresserad av sig själv. Nummer två, du kommer, jag måste få ur det här i mitt system. Han säger att han är till hälften reptil. Alltså, okej. Jag måste ta liksom något slags sån här, det kallas konst, inte konst, vad kallas det för? Nej, men en liten konstpaus behöver jag här. För jag har inga problem med att människor får definiera sig precis som de vill och de ska betraktas och behandlas därefter. Men i det här fallet så känner jag att, säger han det för att provocera, verka viktig eller bara helt enkelt tro på dig själv, jag är till hälften reptil.
Mm.
Det lämnar mig med en känsla av att det är knäppt.
Eller? Ja.
Är jag helt ute och cyklar?
Nej, verkligen inte. Jag är också helt okej med att Durek identifierar sig som en reptil. Det har han all rätt i världen att göra. Alla människor står det fritt att identifiera sig med vad de vill. Men jag tänker ju som du, när jag också hörde det första gången i den här trailern så kände jag också, men varför snälla rara säger han detta? Det är ju för uppmärksamhet.
Och sen är det väl så att då man vill ändå tror du att de har godkänt trailen?
Ja, det tror jag.
För då är det ju också så att om man upplever att men det där sa jag i en intervju eller något, alltså då skulle man ju sagt så här, det där kanske inte ska med. Men då har man ju med det. Det är klart att det handlar ju om att skapa
en uppmärksamhet.
Ja, och liksom provokation i någon mening kanske.
Ja, ja, ja. Nej, men, och sen vet ju Märta och Durek, de vet ju att folk kommer reagera på det. Och sen har man ju förstått, och det är ju ingen hemlighet med det, men Durek Verrett är ju en människa som trivs med att stå i rampljuset. Han har ju också ett yrke där han står i centrum. Lite som en guru för alla de som följer honom och går på healing och sådär. Märta är kanske inte lika intresserad. Hon har ju många gånger berättat att hon kände sig helt fel i rollen som prinsessa under uppväxten. Hon stod inte ut med att andra tittade på henne. Men senaste tiden nu så tycker jag att hon verkar ha ändrat inställning, definitivt. Hon är ju helt med på noten att väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt. Så att här är ju någonting som har ändrat sig hos henne.
Mm. Så vitt vi vet så har ingen annan i kungafamiljen velat vara med i den här dokumentären. Men jag tänker att de troligtvis kommer att synas ändå genom arkivbilden från andra tillfällen och såklart från bröllopet. Och i den här trailern ska vi säga också att man har ju massa liksom tidigare bilder från Märta och Louise för att på något sätt, det där livet levde jag då. Kung Harald, han satte ner foten och sa att varken han eller resten av familjen accepterat filmas och fotas av Netflix och Hello. Och det var ju så även då när de gifte sig, visst var det så att då skulle de inte vara med på själva kungafamiljen. Men det stora problemet med bröllopet och även då den här dokumentären, det är att kung Harald har ju förbjudit sin dotter, eller sagt det här är inte okej, att lyfta fram sin koppling till kungahuset då i kommersiella sammanhang eller medieproduktioner. Men hur ska det då bli med den här dokumentären? Alltså jag fattar ingenting.
Ja, men det här är ju ett dilemma. Vi har en av världens största streamingtjänster kontra ett lite mer konservativt institution som kungahuset i Norge. Netflix, deras premiss är pengar, såklart. De hade velat döpa dokumentären till Prinsessan och Shamanen, för det var så den hette under en presentation i Köpenhamn i januari. De fick mycket kritik för det och ändrade sedan titeln till Rebel Royals. Och Märta Louise då, hon står ju någonstans mitt emellan, men hon bryter helt klart mot kungens förbud hela tiden. Mest på sociala medier. Hon gör ju reklam för både egna produkter och andras. Det har varit alkohol, manikyr, kläder, smycken och mycket annat. Hon verkar inte riktigt bry sig. Och det är väl också för att hon är mer präglad av att tjäna pengar på sin titel och koppling och sådär. Hon är kraftigt påhejad av shamanen, det är uppenbart. Han är ju också en mästare i att prångla ut saker, allt ifrån jättedyra medaljonger som ska skydda folk mot sjukdomar och tjänster och healing och sådär. Mm.
Men en sån här dokumentär får ju en enorm genomslagskraft och den har ju premiär i vad jag förstår hela världen samtidigt. Och du har ju nämnt, du har skrivit, du har ju kolumner både på Aftonbladet i tidningen och även online och annat. Och du anser då att Prinsessan och Shamanen skapar liksom en cirkus av det norska kungahuset, eller i det norska kungahuset.
I allra högsta grad. Det är ju Märta Louise kungliga status och titel som lockar tittare. Hade hon varit en helt vanlig tjej från Lofoten som blir tillsammans med en amerikansk shaman, då hade inte den här uppmärksamheten funnits på det här sättet. Att hon är kunglig är hela premissen.
Mm. Märta Louise och Derek Verrett beskriver dokumentären så här på Instagram. Detta är inte bara vår kärlekshistoria. Det är en historia om vårt mod, vår sanning och vårt val att leva i ljuset även när omvärlden försöker tränga in oss i mörkret.
Men snälla Rara.
Jag dricker lite kaffe medan du tar dig an detta citat.
Ja, jag har ju förstått, vi har alla förstått att det är så de betraktar verkligheten. Att det är de som står för ljuset och alla andra. Shamanen har ju någon gång sagt också att alla som inte är uppvakna eller som förstår det han pratar om är ju en skock får. Mm. Men sen är det ju så här, om man till exempel påstår att barn skaffar sig själva cancer för att de är olyckliga eller ger föräldrar råd om hur man driver ut andar ur barn, då får man för fasen tåla kritik. Och jag kan tycka att det låter mörkare det där än att pressen publicerar kritik och kommentatorer kritiserar. Sen är jag helt med på det här. Paret har mött otroligt mycket hat, hot och fruktansvärda saker på sociala medier. det är en helt annan sak. Det är ett slukhål av mörker för de som sticker ut från normen. Och det gör ju det här paret. Så den delen, det har de verkligen rätt i.
Ja, alltså, absolut. Och jag tänkte just fråga dig. Har vi någonting på andra sidan myntet som ändå talar för det här? Men ja, och det har vi ju förstått. Och han beskriver ju också detta med att som liksom den han är, komma in i kunglighetet, skapa liksom uppseende och så. Och det fattar man ju. Men det är ju också så att de säger i trailern att de har fått så mycket kritik och kritik från pressen, men att då provocera ännu mer och köra det ännu längre, ja, jag vet inte riktigt. Men de har ju fått en hel del också hyllningar och heja heja. En del kändisar har kommenterat parets inlägg, bland annat prinsessan Tessie som tidigare var gift med prins Louis av Luxemburg. Men ja, hon skilde sig från honom under uppmärksammade former för några år sedan. Men hon skriver så här: älskar er. Darek, du får mig alltid att skratta med sättet du pratar på. Så roligt. Skicka kärlek till er båda. Så glad att se att ni båda har funnit er jämlika och att ni lever i enlighet med era drömmar och era liv. Och då har Darek svarat: tack kära. Så det är klart att det kan ju också, de går ju ändå sin egen väg.
Mm. Ja, och det, just det där med att gå sin egen väg, alltså det unnar jag dem så sett. Men det som blir komplicerat är ju att de då surfar på Märtas kungliga status och titel. Det är det som är grejen. Men jag la märke till en annan sak bland kommentarerna bara nu i morse. Jag vet inte om du kommer ihåg med det, men för några år sedan så var det en jätteskandal när Durek, han delade med sig av jätteprivata detaljer ur hans och Märtas sexliv när han pratade, han gästade en podd. Och jag ska inte gå in på detaljer kring det, men det handlade liksom om när och hur ofta han tillfredsställde henne.
Jag tror att jag minns det här.
Mm, det var ju rubriker över hela världen. Och det blev ett ramaskri. Jag tror att han så här förklarade sig efteråt offentligt, eller kanske bad om ursäkt på något vis. Och även Märta kommenterade det och tyckte att ja, men här gjorde han fel. Men nu har han på ett sätt gjort det igen. En person skriver i kommentarerna: citat, har hon noterat att han är homosexuell? Slutcitat. Och då svarar shamanen att han är soul sexual, alltså att han då kan bli kär i både män och kvinnor, tänker jag. Och så skriver han: ja, jag har varit attraherad av män tidigare, men det stoppar mig inte från att älska min kvinna och behandla henne som den gudinna hon är. Om sanningen ska fram så tillfredsställer jag henne troligtvis mycket bättre än de flesta straighta män någonsin kan göra, eftersom jag faktiskt vet hur man älskar en kvinna. Förbli nyfiken. Det är som att han kan liksom inte riktigt hålla sig i den här shamanen. Det är som att han hela tiden måste
framhäva sig själv.
Ja, och att det är lite filterlöst och lite gränslöst på något vis. För jag tror inte att Märta Louise tycker är jättekul när han pratar om deras sexliv. Och nu har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan.
Ja, för prins Harry reser till London i måndags för att vara med vid Well Child Awards som då stöttar svårt sjuka barn. Harry är fortfarande beskyddare av organisationen trots att han då lämnat kungahuset. Det har han varit i 17 år. Han har umgåtts då de här dagarna med alla vinnarna och deras familjer före prisutdelningen som sker vid en gala. Då får ett barn mellan 4 och 6 år en utmärkelse. Alltså att han åker dit då är ju liksom i sig väldigt bra, och jag har tittat på klipp när han sitter och pratar med de här barnen. Mm. Alltså det märks att
det
han
gulligt.
Ja, det är jättegulligt. Men det här har ju då gjort och föranlett frågan liksom när han kommer till Storbritannien, kommer han och liksom pappa, kung Charles kanske, bli sams?
Ja, Harry var ju senast i Storbritannien i april. Det finns inget officiellt kring något möte mellan Harry och hans pappa, men många experter menar då att jo, men det finns ändå en chans att de skulle kunna träffas och prata ut. Men sist Harry då träffade sin pappa, det var ju då när kung Charles hade fått sitt cancerbesked. Och där fick man ju snabbt veta att han hade inte berättat det för Harry och Meghan och dem, utan Harry fick ju reda på detta via medier, samtidigt som hela resten av världen fick reda på det. Det kan man ju tycka vad man vill om, men då kastade sig prins Harry på ett plan från Los Angeles till London. Han fick bara träffa sin pappa en halvtimme, vilket också, det säger någonting ändå. Ett så kort möte, en väldigt lång flygresa. Och det har ju Harry också berättat sen att han, i någon intervju så sa han ju att han och hans pappa inte pratar med varandra längre. Och det var ju i samband med den här juridiska tvisten om livvakter.
Just det, så var det. Alltså det är ju rätt trist liksom, på något vis, att pappa och son inte...
Det är sorgligt.
Ja, det är trist. Men det påstås, det snurrar rykten om att de ska träffas, men att då blir det privat och bara de två.
Mm. Det får man ju verkligen hoppas. Det finns ju källor som säger det till brittiska tidningar. Däremot så kan man nog utesluta att Harry och William kommer träffas. Den relationen verkar vara rejält frostig. Och det sägs att William tycker att Harry upprepade gånger har valt offentlig exponering framför då privata lösningar. Och också det här att kungafamiljen inte kan lita på att det som sägs i stängda rum verkligen stannar där.
Det låter ju för sig lite rimligt.
Ja, alltså också osäkerheten om det skulle bli ett möte mellan Charles och Harry och att det då som sägs där skulle kunna hamna i en bok, tv-serie eller intervju. Det kan ju inte de inblandade veta.
På tal om det vi pratade innan, shamanen Märta Louise och då Meghan och Harry och deras också Netflix-dokumentär. Mm. Alltså det är nya tider på det viset. Vi ska stanna kvar i det brittiska kungahuset men byta spår en aning och bjuda på någonting som, ja, man trodde väl aldrig att det skulle bli i den här podden. Vi ska prata om den här dokumentären, Jenny. Den kom ju 1969. Den blev en succé. Men sen så sägs det att drottning Elisabeth begravde den. Den kungliga familjen har ju generationer behandlats så, ni vet, förväntas vara kungliga, upphöjda och liksom annorlunda. Men i den här dokumentären så skulle man då visa brittiska kungafamiljens vardag och man ska säga lite dagligt tal, lite behind the scenes sådär. Men det blev för mycket och sen försvann den. Du måste liksom ge oss det bak historien.
Alltså. Det är väldigt mystiskt, ja. Dokumentären har titeln Royal Family. Den visades för första gången den 21 juni 1969 på BBC. Den sågs av miljontals människor och blev en riktig succé. Och det var framförallt prins Philip som drev på det här projektet tillsammans då med producenten Lord Brabourn. Förlåt, om jag sa fel. Brabourn? Hur som helst. Philip var intresserad av ny teknik och det fanns då en tanke om att dokumentären skulle göra kungafamiljen mer tillgänglig, mer öppen. Och prins Philip var ju den som verkligen drev, han älskade ju teknik och ny teknik. Han var ju till exempel den som såg till att vigseln mellan honom och drottning Elisabeth radiosändes över hela världen 1947.
Och den här dokumentären gav en ovanligt närgången inblick i kungafamiljens vardag och då kan man ju verkligen säga rituella plikter. Det finns med scener från officiella audienser, privata familjestunder, resor och även liksom lättsamma familjeögonblick som bland annat grillning vid Balmoral och Charles celloövningar.
Mm. Det är ändå roligt att se, tycker jag. Men trots den här succén så drog drottning Elisabeth tillbaka filmen. Hon slog bakut när hon då noterade det där enorma intresset. Hon hade nog inte riktigt väntat
Nej,
sig
jag
det.
Jag tror att hon blev liksom överväldigad av liksom, ja. Reaktionerna kanske.
Och det var ju inte besvarat åt andra hållet så att säga. BBC fick lova att aldrig sända den igen. Den begravdes någonstans. Men filmen läckte faktiskt, enligt People, 2021. Den hamnade på YouTube. Men så togs den ner igen ganska snabbt. Och så lades det upp igen. Togs ner, lades upp. Det var ett följetong. Nu har vi ju hittat hela på YouTube och har kollat på den. Och det är klart att det är en stor skillnad mot det här officiella som britterna då hade sett. De hade ju enbart sett det officiella när den här kom på 60-talet. Man var inte inbjuden liksom som man är nu i Sverige till exempel, året med kungafamiljen eller andra grejer på sociala medier. Konservativa krafter ansåg ju att man ska inte smutsa ner familjen genom att göra den vanlig och visa dess vardag, därför att kungafamiljen behöver sin upphöjdhet. Det var ju det som kritikerna menade då, att här måste vi vara försiktiga.
Ja, att man blir rädd över att kanske...
att de blir för vanliga.
Ja, och hur man betraktar familjen och så vidare. Prinsessan Anne var väldigt negativ till den här dokumentären enligt då People. Och jag har läst mig till att de skriver då att Anne skulle ha sagt: jag har aldrig gillat idén med filmen om kungafamiljen, jag tyckte alltid att det var en usel idé. Och den uppmärksamhet som hade riktats mot en ända sedan man var barn, den ville man helt enkelt inte ha mer av. Jag kan liksom inte rista i sten att det var exakt detta hon sagt, men att hon var kritisk.
Ja. Jag känner igen det.
Att hon var kritisk mot den här dokumentären. Ja. Jag tycker man ser det också i dokumentären, ja. Att hon är lite avig.
Hon är inte riktigt med liksom. Och jag kan köpa det, jag förstår vad hon menar vad det gäller uppmärksamheten. Tänk att på den här tiden, sociala medier fanns inte, mobiltelefon, kameror fanns inte. Det man bjöds på var det som kungafamiljen tillät en att bli bjuden på. Och det här ändrade ju, det skapar ju någon slags före och efter på något sätt. För många kungahus tog efter det här sen, men... Vi kan konstatera att prins Philip var före sin tid. Han såg något som skulle komma. Idag hade ju ingen accepterat att ha en helt sluten kunglig familj som inte gav någonting personligt eller närhet till folket. Det hade man ju inte velat betala skattepengar till. Att någon som sitter inlåsta i ett slott och bara vinkar vid officiella tillfällen och så vidare.
Och idag är det ju nästan i princip tvärtom. Alltså folk njuter ju av, jag tänker bara på de här fina skogsaktiviteterna som exempelvis kronprinsessan Victoria och prins Daniel har tillsammans med Estelle och Oscar, och att man får se liksom, jag menar, vi har ju sett scener när de står och grillar i skogen, och det har ju folk njutit av och tyckt var lite kul och varit mysigt och så.
Och det är ju också en PR-succé för kungahuset, för via sociala medier styr de ju bilderna sig själva helt och hållet, och de bjuder på det godbitar som passar in i deras pussel, så är det ju.
Men som ett litet extra klipp ska vi bjuda på en scen från den här dokumentären. Vi ska lyssna på när drottning Elizabeth ska, ja, hon är i en diskussion med en person från hovet, dressing woman. Jag hittade inte riktigt en bra översättning till svenska på...
Kammarjungfru eller hovdam kanske?
Ja,
det kan ha varit. Ja.
Stylist kändes inte som att den epitetet fanns 1969. Men sak samma. Då sitter de i alla fall, de två, den här kvinnan och drottning Elizabeth, de tittar och ska välja olika klänningar och smycken och pratar igenom då valet med den här personen. Och så här låter det.
This fascinating necklace, the timer ruby one. Do wish I could find... I think really one ought to get a dress designed so that one could wear it, yes. This is it. The history, of course, is very fascinating. That it belonged to so many of the kings of Persia and Mughal emperors. And it's come all the way down now until Queen Victoria was sent it from India. It's rather fascinating. So it'd be nice if one could go on wearing it, I think.
Det här är ett tidsdokument. Drottningen pratar om smycken och halsband då, som har en rik historia. Och så sitter hon och håller då ett halsband med safirer.
Sapphires.
Och man skulle då, hon säger så här, alltså sättet hon talar på är ju också väldigt speciellt. För hon säger så här, I think really one ought to get a dress designed so that one could wear it. Alltså hon säger inte jag, utan hon pratar om sig själv i tredje person. Och det är ju lite speciellt. Och så pratar hon om det här smycket och om dess historia. Det har tillhört så många kungar av Persien och även mogulhärskare. Så att det är ju liksom ett halsband med proveniens, verkligen.
Ja, med anrik historia.
Ja.
Tänk dig att sitta och hålla sådana smycken.
Ja, fantastiskt.
På lördag så ska prinsessan Madeleine göra något som i alla fall jag inte... Alltså jag trodde aldrig det skulle hända.
Nej, det förvånar mig väldigt mycket också.
Och det här såg du. Vi har nämligen en liten sittning på måndagar när vi startar upp veckan på bästa sätt och diskuterar lite kungligheter och vad som är. Och det där fick du när vi satt där och du blev ju lite paff, Jenny.
Ja, alltså alla vet ju nu att Madeleine har ju startat det här hudvårdsmärket Minlen. Nu pågår en stor marknadsföringskampanj både i Tyskland, Schweiz och Sverige. För nu, jag tror att det är nu märket släpps i Sverige. Och Madeleine har ju tydligt visat att hon kommer vara mycket synlig, både i reklamkampanjer, marknadsföring, filmer och så vidare då, av produkterna. Och det har vi pratat om i förra veckans podd ganska mycket. Men på lördag så kommer Madeleine att besöka butiken Lyko mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan. Det är liksom en butik som rymmer väldigt mycket folk, det gör det. Jag vet att när de någon gång hade ett event där så var det ju kö, alltså hundratals meter för att komma in. Det är ju så vid sådana här stora event och man lockar då med goodiebags och sådär. Och där kommer då Madeleine stå och berätta om produkterna och om Minlen.
många liknande då såna här lanseringar och event som du nämnde, så har man ju sett då, alltså det har kommit så mycket människor, särskilt när frontpersonen är på plats. Vi har ju liksom Bianca Ingrosso, hon hade en sån här, det är ni säkert många som minns det, om ni har sett det, vad vet jag. Hon hade en pop-up på NK och där fanns ju både kravallstaket och vakter, och man lockar ju då, vad jag förstår så lockar man ju, precis som du nämnde, att de ska få, de första som kommer ska få någonting och sådär. Alltså hur ska det här gå till?
Jag vet inte, men såklart har man täckt in alla säkerhetsaspekter. Man har garanterat full koll på läget, så är det ju. Madeleine kommer ha både livvakter och annat, så att jag tror att just den biten är ju safe liksom. Men jag blir ändå förvånad över att man vill placera henne mitt i en sån här butik. Det kräver också en del mod, tycker jag, att gå från ett ganska anonymt välgörenhetsarbete på Childhood och officiella event, om än få sådana för kungahuset, till att plötsligt bli ansiktet utåt mot ett hudvårdsmärke som ju också varit rätt, eller är rätt, omdebatterat. Men framför allt just det här att stå mitt i ett publikhav och promota produkter. Eller så säger detta mer om mig än om prinsessa Madeleine, för jag blir lite skrämd av det hela. Sen får man väl...
Samtidigt så är ju hon ändå van vid att... Det är ju för sig du också, men van vid att stå på scen och...
Jo, men jag tänker just med det här att man vet att det kan komma så fruktansvärt mycket folk. Och att det har varit... Det kan vara trängsel, det kan vara det ena med det andra. Det är klart att man säkert har styrt upp detta redan
det har
nu.
Gjort.
Men min första reaktion var verkligen så här att oj, ska ni verkligen göra detta?
När kommer hennes skönhetskalender? Det bara slog mig, för det är ju det har ju blivit en hype.
Och... Det är en hype, ja. Ja,
jag skulle ju aldrig i hela mitt liv köpa en skönhetskalender för tusentals kronor.
Utan jag har inte heller
innan.
Gjort det, nej.
Men jag är nog inte målgruppen.
Jo, jag tror att både du och jag är rätt målgrupp för skönhetskalendrar.
Ja, det kanske vi är. Men och det, man fattar ju också utifrån prisklassen på hennes produkter, det här snackade vi om förra veckan, att det är väl till mångt och mycket kanske faktiskt mammor som är målgruppen som köper till sina ungdomar och barn. Men tror du att... För det här följer ju lite som en influencers liksom PR-strategi lite med det här då hon ska göra på lördag. Mm. Och då brukar det ju ligga i samma liksom skål, så ligger det en skönhetskalender coming up. Tror du det?
Kan vi gissa att det planerats en sån lagom till julhandeln? Jag
tror
vet inte. Det kanske är lite snabba ryck. Sånt där planeras nog väldigt tidigt. Men ja, why not? Det är ju en bra PR-grej i så fall.
Men hon behöver ju inte pengarna. Nu, det här, vi har varit inne, vi ska inte låta som en gammal rep i LP-skiva. De har en familjeförmögenhet, det vet vi. Hon behöver liksom inte kränga saker. Men samtidigt, det är ju det här vi har diskuterat, att hon, med tanke på restriktionerna eller den förändrade situationen i kungahuset, att hon också behöver någonting eget. Kan du liksom bara wrap this up så vi inte behöver ta det en gång till?
Ja, kungen tog ett besked hösten 2019 om att kapa grenarna inom familjen. Han uteslöt Madeleines och Carl Philips barn ifrån kungahuset, och i det så låg också en förväntan om att Madeleine och Carl Philip ska träda lite tillbaka. Det ska bara vara fokus på regenten och tronföljaren. Då såg ju, och det har Madeleine sagt själv i en intervju och berättade för mig när jag träffade henne i Tyskland, att hon såg sin möjlighet att göra någonting annat. Och en dörr som öppnades där. Sen är det så att många av hennes vänner har startat aktiebolag. Många av dem är framgångsrika. Jag tänker att det måste känns naturligt för henne att gå den vägen också. Starta något eget som hon kan tjäna egna pengar på och arbeta med.
Men våra kollegor i tv-programmet Oj vilken vecka, jag vet inte om ni såg det i helgen, men de sågade ju Madeleines reklamfilm, och det har ju även skrivits om att de här produkterna som då Millen består av, att de känns inte riktigt moderna, bla bla bla. Och då kommer en fråga som är nummer två som har uppkommit, som jag har fått frågor om, att Madeleine har ju, jag bara förutsätter det, tillgång till liksom all PR-hjälp och personer som hon kan få. Varför den här lanseringen har ju kantats, upplever jag, av lite så här, nej men vad är det här? Och så där kan man inte göra. Och nej, den där reklamfilmen var inte snygg. Och...
Ja, fast på ett sätt så är ju Min Len redan en succé. Otroligt många människor pratar om Min Len. Och även om många är kritiska, så det här märket är ju redan uppe på kartan. Många är
sitter ju och babblar om
det. Ja, visst. Många är nyfikna och hon kommer uppenbarligen använda sig själv i reklam och sådär. Och det säljer, det gör det. Sen kan man väl tycka att utförandet, ja, alltså allt det som är så här superproducerat av Vileda och Min Länd, alltså det är ändå snyggt gjort, tycker jag.
Jag tror att det är den här reklamfilmen när hon själv sitter och liksom beskriver, för ja, det är den som ja, folk har liksom jagat upp sig på.
Ja, den var speciell, men det är ju också så att det är en trend just nu på sociala medier att videos inte ska vara så polerade just när man filmar sig själv och pratar, utan följarna ska få följa med direkt live utan ljus eller filter. Och
det
så
gillar
där
man ju i och för sig.
Ja, så det, i den kontexten så tycker jag nog att det funkar. Sen var det ju, jag såg Oj vilken vecka och de reagerade på att hon läste från en prompter, och det har ju vi också pratat om i podden och sådär, men den stora skillnaden är väl just att det särskiljer sig så mycket från Min Läns andra reklam, kan jag tänka mig.
Det var länge sedan vi hörde något ifrån henne, grevinnan Alexandra. Nu går vi, ja, man kan ju säga till det danska kungahuset kan vi ändå, så vi vet var vi orienterar oss någonstans. Men nu vill hon in i rampljuset igen. Alexandra var ju gift med prins Joakim, men hon har haft lite otur med kärleken, kan man nog säga. Hon skilde sig från Joakim 2005. 2 år senare gifte hon om sig med Martin Jörgensen, 14 år yngre, men det slutade i någon, ja, katastrof kan man säga. Det påstås att Martin bedrog henne, och förra året stämde Alexandra Martin på 5,5 danska miljoner.
Ja.
Kronor var det ju.
Ja.
Jag bara, miljoner 5,5 danska kronor. Ja, men då, som han sägs då var skyldig henne. Alexandra fick ju också ge upp sin fina karriär när hon gifte sig med Joakim. Det är tuffa puckar.
Mm. Hon har ju inte varit jättesynlig i det offentliga sen hon skilde sig från Joakim. Sen har det varit lite i perioder att man har liksom kunnat se henne. Men nu vill hon i alla fall börja med Instagram. Och hennes son, greve Nikolaj, han som är modell och går på catwalken i Paris och sådär, han hjälper henne med detta. Hittills har hon bara lagt ut några inlägg, men ett av dem, då är ju Nikolaj med. Och så gör de lite behind the scenes. Och det är han som pratar här, och han har förberett då ett tjusigt fotoshoot där Alexandra ska få snygga bilder att jobba med.
So my mom has known about this surprise for a while, but she has no idea what it involves. So I think we'll just go and get it.
Och ni som är nyfikna på grevinnan Alexandras Instagramkonto, ni hittar det under namnet Alexandra Fredriksborg. Så sök på det så hittar ni. Och det blir spännande att följa och se vad hon har att säga.
Och dela med sig av.
Och dela med sig av.
Vi ska gå tillbaka till Storbritannien. Och prinsessan Catherine. Alltså va? Jag fattar ingenting. Hennes hårsvall har skapat en storm på sociala medier och tidningar. Kate, som hon då kallas, har nämligen blivit blond, eller i vart fall mycket ljusare än vad hon har varit tidigare. Och första gången hon visade upp sin nya hårfärg var vid ett officiellt event utomhus. Men Jenny, det har stormat rejält kring både den här hårfärgen och frisyren.
Alltså jag har aldrig
varit... Det gäller att hänga med i snacket.
Ja, jag har inte varit med om att det pratats och diskuterats så fruktansvärt intensivt kring en prinsessas hårfärg tidigare. Kanske för att det är ganska ovanligt att prinsessor byter hårfärg. Jag kan inte komma på något exempel just nu, så det är väl inte jättevanligt. Men det har även förts ändlösa diskussioner kring om detta är en peruk eller inte. Och en peruk skulle inte förvåna på något sätt. Kate har varit sjuk i cancer. Hon genomgår behandling. Många av dem, eller en del av de här behandlingarna gör ju att man tappar håret. Så att det hade inte heller varit chockerande ifall hon hade haft en peruk.
Och det här att gå då från brun till blond har uppenbarligen skapat någon slags kaos på sociala medier. Det finns ju även andra som hakat upp sig på längden på håret. Ingen av oss, alltså Jenny, ingen av oss är läkare. Ingen av oss är experter på peruker. Och så hurvida det är en peruk eller inte låter vara osagt, men ärligt talat Jenny, I couldn't care less.
Alltså... Nej, alltså jag blev också så förvånad över att det här tog över så himla mycket. Jag hade en följare som var jättesur på Instagram för att jag inte skrev att det var en peruk på mitt konto då, Kungligt med Jenny. Men då jag skrev tillbaka, jag är inte övertygad om att det är det. Men det man har reagerat på är att håret ser lite så här puffigt ut. För hon har alltid varit så välkammad med svall och sådär. Men det kan ju lika gärna ha att göra med att hennes frisör tuperat det för mycket eller att det liksom blåser upp lite bakom henne så att det puffas upp. Men för jag såg bilder sen från ett event hon gjorde, jag tror det var dagen eller ett par dagar efter. Och då hade hon håret så här tillbaka struket, uppsatt i en halv svans där bak liksom.
Snyggt.
Det var jättesnyggt. Och jag har svårt att se att det där skulle vara en peruk. Men alltså, vi bara lämnar perukämnet, känner jag, för att det måste stå varje människa fritt att få se ut som man vill i håret.
Ja, vi stänger det ämnet. Ja. Vi gör det.
Ja.
Vi tar istället några lyssnafrågor. Men som en inledning till det så ska vi lyssna på hur det lät igår. Vi spelade alltså in detta onsdag den 10 september. Och igår då, tisdag den 9 september, så var det ju riksdagens öppnande. Först ska vi lyssna här. Kungafamiljen skulle då transporteras till riksdagen med häst och vagn när det klapprade på gatorna. Det var ganska härligt ändå. Sen början av kungasången och sist slutet på kungens tal i riksdagen. Så här lät det.
Så med dessa ord önskar jag er kraft, mod och visdom inför det kommande riksdagsåret. Härmed förklarar jag 2025-2026 års riksmöte öppnat.
Och då har vi fått en fråga från Torun från Örebro. Jag har en fråga till podden. Sitter och tittar på riksmötets öppnande, där sjunger de ju kungsången. Sjunger vi fortfarande kungsången när kronprinsessan blir drottning, eller finns det någon motsvarighet till den då?
Knepigt. Kronprinsessan, ja. Victoria blir ju den första drottningen på väldigt många år. I Storbritannien gjorde man så här. Då sjunger man ju, eller sjöng, God Save the Queen. Där bytte man bara ut det, så man sjunger God Save the King. Möjligtvis, jag menar, kungsången sitter så fast rotad i ryggmärgen på många, så att det är möjligt att man bara byter ut ord där också. Att den börjar ju så här, ur svenska hjärtans djup en gång, en samfälld och en enkel sång som går till kungen fram. Det är ju lätt att byta ut det, som går till drottningen fram.
Drottningen är ett längre ord, jag hoppas det går ihop med noterna.
Ja, men det skulle jag nog kunna göra, tror jag.
Vi hade en kollega igen, det vet inte du om, men han tyckte att vi skulle göra om sången då till feminin, eller vad man ska säga. Ja. Och så skulle vi sjunga den i podden. Men jag tänker att vi besparar
alla lyssnare. Det ska vi bespara er. Det finns ingen som vill höra mig sjunga.
Men texten går ju vidare. Var honom trofast och hans ett gör krona på hans gässalätt. Och så vidare och så vidare. Mm. Men det där tror jag att de löser.
Ja, och det kan ju också vara så att det kanske görs en nykomponerad låt. Vem vet? Mm. Det är nu när kungen firade jubileum så komponerade man en ny marsch till honom. Så jag menar, sånt händer hela tiden.
Att livet går vidare och framtiden, ja, slår oss i huvudet vid tillfällen. Okej, men jag satt ju också och tittade då på riksmötets öppnande. Jag råkade säga riksdagens öppnande innan. Jag ber om ursäkt för det. Det heter ju riksmötets öppnande. Och Jenny, jag fick en del frågor i huvudet i samband med det. Madeleine hade svart flor. Och i princip det som jag skulle definiera som liksom kläder man har på sig på exempelvis en begravning. Hon hade floret på sig i kyrkan. Det var borta när hon sen kom till riksdagen. Men varför dessa kläder?
Av tradition så bär damerna i kungafamiljen alltid svart och vitt på riksmötets öppnande. Och det var drottning Silvia som startade den trenden på 70-talet. Och färgerna då ska efterlikna den här gamla hovdräkten. Och den var ju i svart, lite sammetsaktigt tyg. Eller var säkert sammet. Och på ärmarna då så hade man ett svart och vitt gallermönster. Och då var det var ju perfekt för drottningen att bara plocka upp de där färgerna. Så håller man kvar vid en tradition. För det var ju så att när man gjorde om den här grundlagen och liksom successionsordningen, då när kungen blev kung också, man ändrade från att ha riksmötets öppnande, då hade man ju rikssalen på Kungliga slottet innan. Och då var det ju jättetjusigt med juveler och diadem och hovdräkter och mantlar och hej och hå. Men när man då flyttade över till att ha det inne i riksdagshuset, ja, då blev det ju såklart en annan klädkod för att passa det moderna Sverige mer och man tonade ner det lite grann. Det finns ju en sån jätteberömd bild, har du sett den, Maria, när kungen åker rulltrappa upp i riksdagshuset? Och det var vid det första, då när man gjorde det första riksmötets öppnande där.
Fast det enda jag tänker på när vi pratar om riksmötets öppnande, det var ju för ett antal år sedan när då Sofia och Madeleine kom i princip identiska kläder, och det blev ju en jättegrej, och de hade väl inte klädsynkat, och det blev ju mycket så här lite fniss och så. Det är den första, det som är präntat.
Ja, och det är ju lite risker man tar, men de har ju stylister allihopa, och det sker ju kommunikation däremellan.
Men inte den gången.
Nej, men om en stylist säger att Madeleine kommer köra en vit kavaj och en svart kjol, bladdy-bladdy, av det märket, lalala. Ja, och så, Sofia kommer också köra vit kavaj och svart kjol. Men du vet att det var så exakt lika, kanske man inte hade någon aning om.
Och hatten var ju så lik också.
Ja, det var det.
Ja, så det blev liksom själva liksom intrycket blev ju. Ja, så var det med det. Men i alla fall, sen var ju Chris med i kyrkan, storkyrkan. Men inte i riksdagen vad jag såg. För Carl Philip och Madeleine kom först i en bil. Sen kom drottningen och Silvia i då häst och vagn, och sen kronprinsessan Victoria Daniel i häst och vagn. Jättefina vagnar, och hästarna, man kan ju bara säga, otroliga. Men jag såg honom inte.
Då lyckades han smita in utan att du upptäckte det, Maria. För han satt sen på läktaren. Han satt med Madeleine och med Carl Philip på en av de här läktarna.
Okej, då missade jag det. Ja. Men det var ju bra att vi redde ut det, för det jag kanske inte var den enda.
Nej, men jag såg att det var någon mer som frågade på Instagram, vart är Chris? Så att han gjorde nog en smooth entré för att... men han var där.
Ja, men då har vi rätt ut det. Och sen har vi fått en fråga från Johannes. Hur mår kungen och Silvia? Vilka krämpor har de?
Oj!
Det är kanske lite svårt. Du får berätta det du vet.
Ja, jag tror bara man får konstatera, det här är ju svårt, man får bara konstatera att det är ett par i 80-årsåldern, kungen fyller ju 80 nästa år. Såklart har de en del krämpor som alla andra i den åldern, alltid är det någonting. Sen kan man ju säga att deras fördel är att de håller sig alerta, de har ett spännande jobb, de reser mycket, de rör mycket på sig. De är ju ett promenerande par som går ut med hunden och de är aktiva. Men ja, det vi vet, det som är officiellt, är att kungen opererade hjärtat i februari 2023. En titthålsoperation som gick bra. Han har även haft problem med ett dåligt knä. När han var yngre så löptränade han ju väldigt ofta. Det finns ju bilder också, Maria, när han löptränar och den stackars... Säpovakterna är på cykel bakom honom. Men av förklarliga skäl så gör han inte det längre då. Och drottning Silvia, hon opererades nyligen för hallus valgus. Det är en operation där man tar bort en knöl som ofta sätter sig på stortåleden och tån lite så här riktar sig inåt. Det är otroligt smärtsamt. Jag har också gjort en sån. Man är glad när det är gjort, kan man säga. Och sen 2021 så vet vi också att hon föll hemma olyckligt och så bröt hon handleden. 2017 så drabbades hon av yrsel och fördes till Danderyds sjukhus för kontroll. Det var i juletider, kommer jag ihåg. Så visst, det är klart att det finns krämpor här och där. Och det är ju högst mänskligt.
Och naturligt.
Och naturligt. Och också i den åldern att se man, jag kan se det på min mamma. Liksom så här, det är klart att det finns krämpor här och där.
Men vi kan väl ändå konstatera... trots allt att de är vid god vigör.
Verkligen, verkligen.
Och nu har de ju varit tillsammans länge. De gifte sig 19 juni 1976, det är ju 49 år sedan. Och jag hamnade i ett samtal häromdagen. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på det. Men det sades då det här, eller att Silvia liksom räddade monarkin. Ni vet ju det här, vi vände bladhistorien, och att hon har alltid varit oerhört lojal, plikttrogen, jobbat hårt. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men då i den här diskussionen så var det en person som sa så här: nej, men kungen då? Jag bara, what? Och då kom den här personen, kungen, till försvar. Att det var kungen som drev igenom att det skulle bli då just Silvia som skulle bli drottning. Att han kom fram till henne, skapade kontakt och bjöd in henne till någon slags tillställning med resten av familjen. Berätta lite mer om det perspektivet, Jenny, så att vi får med allt.
Ja, men jag förstår resonemanget absolut. Hade inte kungen tagit mod till sig där på VIP-läktaren och riktat kikaren mot henne och fått kontakt och faktiskt, hon var ju, det var en helt främmande kvinna för honom då, faktiskt bjuda främmande kvinna till en familjemiddag då i München under OS, så hade vi ju inte haft en drottning Silvia i Sverige. Så det var ett väldigt bra och modigt drag av kungen, får man säga. Mm. Han hade ju lika gärna kunnat få nobben där.
Ja.
Om det hade varit en kvinna som Absolut. Kände, nej men jag har fullt upp med mitt jobb här. Jag jobbar dygnet runt här på OS. Jag kan inte springa runt på privata middagar. Men det gjorde hon ju.
Mm.
Hon såg ju att det här var ju en kille som hon blev... Det sa ju klick, helt enkelt.
Ja, och onekligen så kommer jag ändå tänka på Carl Philip och Sofia. För kommer du ihåg när kungaparet och sen skulle Carl Philip och Sofia då berätta om sin förlovning? När hon kom med den här röda klänningen och var alltså ut på den här gräsmattan. Och jag kommer ihåg att jag förundrades över att jag tyckte hon var modig.
Mm.
Men också att Carl Philip, jag menar, också, det här är den kvinnan jag ska vara med.
Ja.
Och nu har de 4 barn.
Ja, men absolut. Och menar, Sofia var inte en traditionell, typisk kunglig brud. Hon hade ju en bakgrund och så vidare. Så att det tycker jag också krävdes mod av båda faktiskt. Att nu gör vi det här. Mm. Men de var ju så säkra på varandra att de kände att vi kör.
Gud vad härligt, älskar att vi avslutade med lite kärlek. Det var på tiden.
Det var på tiden.
Ja, och avslut är vad det är. Men vet ni vad, glöm inte det här med kungligt att aftonbladet.se och ställ gärna frågor.
Och vill ni ha mer dagliga kungliga nyheter, följ mig på Instagram. Där heter jag kungligt med Jenny.
Mm. Kanon! Mm. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi.
Tack, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.